Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Svärfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så ska vi ha en spaning som
men
vanligt.
Men det är som vanligt. Och som vanligt så har ju jag faktiskt sett någonting.
Ja.
Jag måste få bryta igenom
det. Ja, absolut.
Det. Och då är det så här att jag har inte klippt gräset på hela sommaren.
Nej.
För det var så torrt.
Ja.
Det
är liksom sådär vitt.
Ja, jag tror jag klippte gräset runt midsommar och sen verken inte vitt.
Det är ju jätteskönt.
Gult skulle jag säga att det
ja,
är.
Ja, men lite sådär platinablont. Ja.
Men nu här förra helgen här som har varit och då började jag titta på eländet. Och det visade sig att, vet du vad jag såg när jag klippte gräset? En gräsmatta är inte bara en gräsmatta.
Nej,
det
inte våran i alla fall.
200 arter, sorter där. Det var såna grästorver som var nästan en halv meter bredvid, pyttesmå grästorver bredvid uttorkade grästorver. Alltså, det var ju, det är ju en vegetationsmatta.
Mm. Och det är ju jättebra.
Fantastiska, det där, för klipper man egentligen, då ser man ju inte, då är det ju bara lite grönt.
Ja, man slipper ju plocka ogräs.
Men nu när det hade fått växt upp då en del, för en del hade växt upp torvor och saker. Mm. Och emellan var det ingenting, så att
det är nästan synd att klippa
det. Jag var helt fascinerad när jag for runt på den här gräsklipparen och såg denna mångfald av det som när man ansade så där hårt som en gräsmatta.
Du får fortare bara lägga ut på Facebook.
Ja, jag börjar nästan filosofiera över samma ansar man för hårt. Så. Men det är inte det som är spaningen. Du har en annan spaning.
Ja, jag är en annan spaning, men det där blir jag jätteintresserad av.
Ja, jag,
som en liksom vegetation. Men vi ska inte fortsätta med den.
Bara, alltså, det måste ju vara människor som kan grässorter, kommer jag på.
Ja,
jag kan ju
det finns
fåglar
det nog.
Säkert. Och du är inläst på marsvin och sådär. Och så. Men det måste finnas människor som kan grässorter.
Ja, vi kan ju be dem höra av sig här så kan vi ha det som en riktig spaning.
En riktig grässpaning.
Någon annan gång.
Nu släpper vi gräsmatta, men jag är fortfarande fascinerad.
Ja, nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om det här att känna sig hemma, begreppet hemma.
Ja.
Mm. Jag läste en artikel av Karin Johannesson. Hon har ju skrivit mycket om sjukdomar förr i tiden, liksom så på 1800-talet och sådär. Och hon har ju skrivit om hysteri och sådana här liksom sjukdomar som vi inte använder längre.
Alltså
som så begrepp som liksom inte som bara är som ett skämt eller ett skällsord eller sådär.
Det är ingen som är hysterisk längre.
Nej, och är man det så är det ju bara, då är det ju som ett skällsord i så fall. Att,
och var man det ens då?
Ja, eller de upplevde
ju
att de var.
Ja, mycket. Ja.
Alltså det här med konstruktionen sjukdomar är ju, det är ju också, det är klart att det finns en fysisk grund i det, men det är också en konstruktion hur vi pratar om vad som händer i kroppen och allting samspelar ju så. Mm. Men hon vill nu liksom föra fram en ny sjukdom som hon kallar framtidens folksjukdom. Och det är hemlängtan.
Hemlängtan? Mm.
Alltså hemlängtan på ett liksom allvarligare plan än bara att vara lite små hemlängtan. Och då vill hon koppla det till en gammal sjukdom som fanns förr som hette nostalgi.
Ja.
Som folk verkligen led av på sådär 1700-talet.
Just.
Och det var en hemlängtan liksom som man mådde dåligt av fysiskt också.
Ja.
Och hon säger att idag så är det så många som beger sig iväg från sina hem. Mm. 65 miljoner människor på flykt. Mm. 250 miljoner migranter runt om i världen. Mm. Mm. Och många flyr utan att vilja det. Inte sådär äventyrslyssna personer utan att de är tvungna att ge sig iväg. Ju.
Ja, inte man välbärgade människor som har råd att resa
nej,
hit
inte
och vet
sådär
att de kommer tillbaka.
Flytta till Spanien på vintern. Så, utan,
och dessutom ett hem kvar.
Ja, inte så. Utan alltså, de längtar säkert hem mycket.
Det finns ju alla skäl
att tro. Och det har man ju inte tagit med i beräkning. Alltså, när det händer så här, då blir det ofta det fysiska först. Hur ska man få jobb? Hur ska man komma
självklart
in? Men det här, tänker hon, kommer vara i framtiden någonting som vi måste ha med i beräkningen.
Som vi måste förhålla oss till. Att,
att det till och med kan bli en sjukdomsdiagnos på det.
Ja.
Hemlängtan. Och då tänker jag så här, hur ser vi på att vara hemma? Vad är det att vara hemma? Och sen tänker jag också, en till fråga, det är liksom, hur svarar vi som kyrka på det här? Alltså, jag börjar fundera på... vi har ju använder ju också ordet hemma i kyrkan i de liksom teologiska diskussionerna.
Ja.
Alltså, vårt hemland är himlen. Ja. Är inte det en psalm till
det
exempel?
Är psalm, ja. Det är ju ett psalm till pilgrimstema.
Ja.
Alltså pilgrim, inte då pilgrim till ett pilgrimsmål utan pilgrim i livet.
Ja.
Jag är en pilgrim, jag är egentligen på väg någon annanstans.
Ja. Och vilka använder begreppet hemma? För hon tar ju upp i sin artikel att, att det är liksom begreppet. Ibland så används ju det väldigt mycket av väldigt starka sådana här nynazistiska krafter.
Ja, just det, nationalistiskt drag eller nästan lokalpatriotiskt.
Ja, alltså, att det är hemma är nationen till exempel.
Ja.
Hemma är en geografisk plats liksom, som just man längtar tillbaka till.
Ja. Vi talar ju väldigt mycket om rötter. Där man söker sina rötter, vi är rotade och är vi inte rotade så är vi upprotade. Och då är det, alltså det ligger något negativt i det, att man är upprotad. Då.
Ja, och liksom att jag tänker den här Sverigedemokraternas själva vision, det är ju en längtan efter något som var liksom, som man inte riktigt kan ta
just
på någon
det.
Barndom. Också en geografiskt Sverige som man längtar tillbaka till, men som aldrig fanns riktigt då när det begav sig. Liksom,
det man längtar till är någonting som inte ens då var som det man längtar till.
Utan det blir, och det är ju någon slags hemlängtan.
Ja. För det är klart att längtan har ju någonting med någon slags minne att göra också. Minnet är ju bedrägligt, så att det förstärks ju på olika sätt av känslor. Och då är det ju inte som det var.
Sen tänker jag, som du och jag pratade om i korridoren häromdagen, så här, att du har ju, du gillar ju såna här små kit med små såna här first aid kit. Alltså du har ju, vi har ju fått det i present någon gång i så här.
Ja.
Du gillar ju det här att man ska ha sitt hemma i ryggsäcken bara. Och sen bara det är hemma där man är.
Själv har jag ingen plats på jorden som är hemma för mig.
Nej.
Mina föräldrar kommer ju från två delar av landet. Två verkligen olika delar av landet. Jag har aldrig vuxit upp på samma ställe. Ens i Norrköping har jag vuxit upp i olika stadsdelar. Om någon undrar vart det från Norrköping du växte upp, så måste jag liksom svara med en harang. För att jag typ bott tre år på olika ställen under min uppväxt och är född på ett annat ställe. Och det gör, jag kan inte känna att jag är hemma. Det finns ingen gård, liksom, att den gården kommer vi ifrån och den ärver vi. Liksom.
Nej,
vi
har inte... Du slipper ju den ångesten i det där också.
Absolut. Jag känner, för mig är det bara, för mig, jag är snarare mest hemma, som du sa. Har jag en ryggsäck på mig?
Mm. Du pratar ju ofta om det, tycker jag.
Ryggsäck och tält och allt det där, så att jag kan gå rakt ut i vildmarken och överleva.
Med det är hemma, där du är.
Jag är nog hemma det faktiskt. Mm. Jag märker det, jag har mig närstående personer som är hemma på en plats.
Mm.
Som är hemma på en plats där det liksom finns gårdar, man är hemma konkret till den kyrkan, man vill bli begravd på den kyrkogården. Frågar någon mig, vart vill du bli begravd? Så är det nästan frågan för mig, ja, det är det mest praktiskt för de som är kvar.
Ja.
Alltså, nej, men jag har ingen känsla för det. Jag vet inte knappt hur jag ska svara.
Nej.
Därför att det finns ingen sån plats.
Men jag tror att det som du berättar om, att många har ändå kvar det här att med gård och alltså det ligger ju kanske någon generation bakåt i tiden, men det finns ju där ganska nära ändå för oss. Alltså att vi är ett ganska homogent samhälle bakåt, ett bondesamhälle bakåt.
Absolut.
Där det finns.
Mm.
Och då blir hemma det så tydligt, men vi kanske är på väg mer åt det som du är, det här att hemma är där jag är.
Ja,
för att vi blir mer rörliga liksom.
Ja, och så var jag ju samtidigt uppe vid min mammas hemby i nordligaste Norrland. Jag har inte varit där på 40 år. Jag var ju faktiskt där för några veckor sedan och hälsade på mina morbröder var där. Och det, jag får ju ändå säga att någonting på den platsen berörde mig ju. Jag har inte varit där på 40 år. Jag har väl hört min mamma berätta. Jag kan väl liksom någonting om min släkts bakgrund och historia. Men när jag är där så är det något som händer med mig. Det är uppenbart en plats som jag blir inte bara nyfiken på. Liksom, mer, så jag känner
Den säger ju någonting om dig då.
Ja, jag känner ju starkt nu, till och med när jag talar om det nu, att jag blir berörd av det jag säger. Att den där platsen har jag ju ingen egentligen koppling till mer än i någon slags någon hemlängtan kanske, eller någon längtan till sin bakgrund.
Alltså din identitet.
Ja,
Och de människorna är det ju då också.
Ja, och det faktiskt blev lite förvånad. Jag har alltid trott att det inte finns några släktingar som jag haft som har varit präster eller så, har jag alltid tänkt. För jag aldrig, så visar sig att ja, men det var ju faktiskt en som var predikant.
Lästadian predikant,
hyggligt nära. Så då, ändå, då tänkte jag, har jag någon kontakt med det? Har det spelat roll för vem är då att det ändå finns något spår?
Förmodligen.
Där? Ja, det
på
känns,
något sätt. Alltså känns... Man vet ju inte vad de tidigare generationerna ger till oss.
Nej, också. Och det känns i alla fall som att det är något viktigt med det i min egen självförståelse. Nu när jag fick reda på det så har jag gått och det har burit med mig lite nu och tänkte, ja, hur är det där? Och vad...
Ja, man ska nog inte värdera att ena sätter det bättre än det andra.
Nej, verkligen inte.
Och vi har med oss kanske lite av varje, alla.
Ja, och samtidigt är det ju här något undanglidande.
Ja, och hur säger vi som kyrka? Ja. Alltså, det här med liksom himlen som hemlandet, till exempel. Alltså, vad är våra svar som... Ja.
Har du en sån känsla?
Som kyrka med?
Eller... Nej, så, som du själv, ja, att som jag själv. Himlen som hemland, säger det dig någonting?
Det beror på vad man menar med himlen då. Alltså jag tänker på den här längtan tillbaka till någonting där det var bra. Alltså jag tänker på första Mosebok med den här berättelsen om när allt var gott. Liksom,
och urtillståndet.
Ja, precis. Mm. Urtillståndet när det var gott och människan, det var något bra. Liksom, så.
Och man har en enkel relation till Gud, för Gud och är till en varandra, trädgårdsmästare och... som går runt och tar hand om det här. Och, liksom, och de är där.
Och den längtan finns ju.
Ja,
men himlen, alltså det blir så schablonmässigt när vi pratar om himlen, för man får ju såna liksom barnsliga bilder ofta av himlen som Sankte Per och änglar.
Och så har vi problem att vi har samma ord för himlen, alltså den blå himlen med
molnen. Sky heaven.
Och heaven, om man nu engelska, det är lite lättare.
Men ett tillstånd där allt är bra.
Ja, men jag måste nog säga att jag burit med mig sen jag var liten, sannolikt sen jag får ett medvetande, en känsla av att jag är på en främmande plats. Och det kanske gör
jag är en gäst och främling.
Ja, det är en psalm som jag som berör mig.
Alltså, ja, det berör mig också.
Jag känner det väldigt starkt. Och jag känner väldigt starkt att den här platsen som jag är på nu...
Vi är på en resa.
Ja, och den är lite främmande. För det finns så mycket i den som är främmande. Och därför blir det så viktigt att istället då anknyta till människor. Så att man i den här ganska främmande och till dels skrämmande världen. För det är ju också att man skaffar sig relationer som man har någonting i den. Och också skaffar sig relation till Gud som är sammanhanget i det. Så att det ändå finns för mig viktigt ett hopp om att jag ändå kommer fram till någonting som är hemma. Ja,
men jag tycker det är en fin bild det här med pilgrimstanken. Ja. Att vi är på väg, vi är liksom... reser, liksom vi tar oss fram genom världen med vår ryggsäck liksom. Och så är vi på väg mot ett mål. Och så är vi med om en massa saker under tiden.
Ja, det händer saker i det här livet och det är svårt att förstå varför det sker eller varför vi är så här. Men på något sätt tycker jag det blir en drivkraft också när vi talar om den typen av hemlängtan faktiskt. Hemlängtan, verkligen hem.
Det är väl en längtan tillbaka eller framåt? Eller...
Ja, för mig är det framåtriktat. Ja. Men jag förstår att det har att göra med liksom urtillståndet som också ligger där. Men jag tänker att vår uppgift som kyrka är ju vi måste ta med varandra i den resan.
Ja, man går ju inte ensam.
Nej, och se till att följa med. Det finns någonting som är hemma. Låt oss gå dit, låt oss hjälpas åt så vi kommer dit. Och under tiden, låt oss ändå försöka ha det så långt det går som den gång kommer att bli.
Precis, alltså, och det som kommer att bli, det händer ju nu också. Ja. Det är inte så att det bara händer sen.
Vi har redan kontakt med det, så låt oss när vi träffas försöka så långt vi kan skapa det som ska bli.
Och sen tycker jag, det här liksom nostalgiska man, ja, men som du berättade om med din gård och sådär. Det är ju en smärta i det, men det är ju också något så här ett vemod som är något fint i det.
Absolut,
också.
Det är väldigt vackert egentligen, man, den tanken.
Ja, man kan ju inte det jämföra det med så här flyktingar som blir och det blir liksom så stor smärta i det. Som...
Nej, alltså nu kom vi in på det där det är hanterbart, där vi har liv som inte är utsatt för den typen. Vänder vi på det istället, nu talar vi ut från en situation där vi kan tala om det på det här sättet. Men vänder vi då till som du börjar med flyktingar, det blir en helt annan dimension på det. Det är egentligen ett, det blir som ett helt annat ämne.
Mm. Jo,
den
precis.
Hemlängtan, den nostalgin går ju inte att jämföra med att vi kanske hamnar på någon gammal släktgård och känner oj, det här, känner... det hit hör jag.
Ja, det är mer att man gillar släktforskning. Alltså det är mer att man vill hitta sin identitet.
Och samtidigt är det existentiellt viktigt också, men det är verkligen något. Men jag är nog beredd att tro att dessa människor som har ryckts upp på det sättet, alltså dramatiskt, våldsamt med tvång.
Mm.
Ja, jag skulle tro, det tycker jag, mellan mött människor som bär på det också. Mm. Alltså det är en enorm smärta.
Det jag tror kan bli en sjukdom också fysiskt av det. Liksom, att det...
Och framförallt är det så viktigt att vi i världen nu som lever i länder där vi själva inte flyr utan istället tar emot människor som flyr. Mm. Att vi förstår kraften i det här.
Ja, som vi inte bara avfärdar det. Att nu är du ju här, var glad. Liksom.
Nej, det är varmt och skönt och du är trygg. Ja, människan behöver mer än så.
Ja.
Och det påverkar oss i grunden också om vi inte har det.
Ja, och hur skapar vi ett gemensamt hem här som är här och nu då, som påminner, alltså som man kan knyta an till.
Ja. Det, men det handlar väl om att identifiera kanske på ett sätt att vi är ändå på samma resa. Vi är ändå främlingar också. Och det kanske man någon mening kan knyta an till. Sen har det så olika karaktär. Så att,
men ändå
att vi hjälps åt på den resan. Det är det det handlar om.
Ytterst. Vi hjälps åt på resan.
Och det finns ett sammanhang som är större än oss själva.
Och vi hör ihop med Gud och varandra.
Absolut. Nyheterna på sista tiden har det varit en stor nyhet som har dominerat stundtals. Så det gäller den här mycket märkliga affären kring den här forskaren på Karolinska sjukhuset, Macchiarini. Det har du också läst.
Ja, det är ju liksom helt sjukt att det händer.
Ja, alltså en forskare har gått in och han ska då transplantera strupar som han då ska stamceller i så att konstgjorda strupar blir liksom, växer upp med kroppen. Och han gör några sådana operationer. Han kom från Italien. Han lyckas då uppenbarligen dupera hela styrelsen och allihopa, alla forskare, alla läkare på Karolinska sjukhus, Karolinska institutet. Och får en forskartjänst för att utföra operationerna. Och där hände, och han påstår, han är påvens livläkare på sig. Han känner Obama. Han kör liksom,
han är mytoman.
Han är mytoman. Mm. Och han har ju då till och med, när han blir anställd, vad jag förstår det, på Karolinska sjukhuset, så har han någon typ av förundersökning på gång i Italien mot honom.
Mm.
Och så vidare. Han har gjort knepiga operationer. Jag kan inte allt det. Men uppenbart en människa som har lyckats dupera de här som jobbar där.
Mm.
Och det här är ju naturligtvis en fruktansvärt tragisk historia, därför att det är patienter som faktiskt har dött.
Mm. Det är ju fler, alltså nästan alla verkar ha dött.
Ja.
Han har ju inte vetat vad han håller på med.
Nej, och han har vad jag förstår, manipulerat forskningsresultat och bara kört på.
Det är liksom, det är ju inte bara liksom att det är någon som har förskingrat pengar. Nej, det är ju människoliv. Liksom.
Precis, det är inte bara någon som bluffar till sig.
Nej,
utan det
är ju
det
värre. Det är ju unga människor som har dött. Liksom.
Absolut. Och det är väl en sak. Och hans motiv, det kanske ingen förstår och vet. Och så där.
Men han verkar ju inte frisk. Så.
Men jag är uppenbart en människa som har lyckats charma väldigt länge i alla fall med sina berättelser. Och
att det finns sådana.
Ja, och det visar sig, då jag läste lite om det, att det fanns ju klara signaler när de tog referenser och så.
Det fanns det.
Varningssignaler, men de lyckas inte, på vad jag förstår, på sjukhuset låta det gå vidare. För de har hade en kultur där som gjorde att de bara godtog varandra.
Jaha, alltså de i ledningen bara sa ja till varandra.
Ja, därför att säger den det, då har ju den auktoritet, ja men då är det väl det sant.
Ja, just det. Den sa det och den litar jag på.
Och det blir någon slags tillit i det, och det är väl gott och väl. Men man kan
de hade det bra tillsammans, så. De gillar varandra.
Sannolikt. Men man kan väl utifrån på ett sätt tänka då, ja men vilka, hur kan de, och det är en välutbildade människa med stor erfarenhet.
Det är ju
erfarenhet.
De som har mest respekt i samhället, alltså läkare som forskar. Och
dessutom de här personerna hade respekt i forskarvärlden i hela världen, det är ju topp. Och då tänker man sig, en spontan tanke, ja men hur kunde de gå på det här då? Och sådär. Och det jag tänker mig är väl att hade du gått på det här? Säg att du hade varit där på Karolinska sjukhuset nu.
Det är
du hade varit en av de här personerna som sitter med. Det är ju flera som
delar. Men det är så många aspekter också. Jag bara skummar någon artikel som Göran Rosenberg skrev idag om det här. Att det också var en kultur av liksom managementkultur. Att man skulle tjäna pengar. Och då liksom var det fokus så mycket på att han var en sån här stjärnskott som skulle ge liksom pengar och ge stat, alltså som inte har med läkarvetenskapen att göra, att de har fått in det så mycket i...
Ja, därför att man också måste få in pengar för att kunna forska.
Ja, precis. Och att det är så det ser ut idag. Och då liksom är det det som går igång också. Ja.
För att vad jag tänker på är att det här visar väl i väldigt hög grad hur... Det är ju bra att ha, tänker jag, en kultur av tillit.
Ja.
Där man litar på varandra, där man litar på dem man har omkring sig.
Mm.
Det är ju bra. Men det är alltså uppenbart om vi tittar på det här att man också måste ha en... Ha i alla kulturer såna här ganska trista kontrollstationer.
Nej, men du frågar mig om jag skulle gå på det. Jag tror att jag skulle kunna gå på det. För jag vet att jag är väl ganska tillitsfull till dem jag tycker om.
Ja, just
de
det.
De tror jag på.
Man tror på dem, ja.
Jag vet att jag kan vara lite naiv ibland.
Ja.
Och jag har ju gått på en del grejer för att jag är så.
Är det ett problem?
Ja, det är bra. För att folk blir ju ofta så som jag ser dem.
Precis. Så frågan är det ett problem i sig? Ja, just när man blir lurad är det ett problem.
Ja, då är det inte det. Men ofta liksom, eftersom jag ofta litar på människor, så blir ju de, då blir ju de så som jag ser på dem då.
Ja.
Så det är, ofta är det ju bra.
Oftast är det ju bra.
Ibland är det ju inte bra. För att jag litar kanske ibland på folk när jag inte skulle gjort det. Liksom.
Exakt. Jag rannsakade mig själv också. Alltså samma fråga till mig själv och tänkte, hade jag gått på det? Säger jag hade suttit här nu av någon anledning och varit en av dem. Ja, jag hade nog kunnat, jag tror att det är så att, precis som du.
Men jag tycker du är mer en sån som också tror du är lite mer krass än jag.
Jag tror att det är så att jag hade nog litat på dem omkring mig.
Mm.
På samma sätt som jag litar på dig, Katarina, det gör jag ju. Alltså, säger du något så tar jag det på allvar. Mm. Det hade jag nog litat på. Men jag har lite svårt, och det kanske hade ändå, nu spekulerar vi hejvilt här.
Ja, det vet man inte.
Ja, det vet man inte, det beror på. Men människor försöker sälja in saker.
Mm.
Och människor som försöker liksom, det kan jag bli lite misstänkt. Mm. Då har jag ofta en krypande känsla. Varför
om jag tror du är lite mer visselblåsare. Sådär.
Ja, det ska vi inte ta i, men lite mer i alla fall. Att hur hade det här, liksom, om någon verkligen försöker påstå att han är påvens livläkare? Men,
nej, det verkar ju helt...
Ja.
Men hur går man på det? Alltså, ja, det måste ju vara...
Fast andra sidan så finns det ju personer som rör sig i världen och som har förtroenden. Jag menar,
men alltså, han har ju säkert inte börjat med att säga det.
Nej,
han kom ju inte in i rummet.
Nej, och
liksom...
och det var ju inte därför som han fick det jobbet. Men det ingick liksom i ett slags paket av märkliga historier.
Ja,
ja, och bidrar väl då till någon slags uppbyggnad av tillit.
Men jag tänker så här att om du då hade människor omkring dig som du litade på och de alla godtog att du var påvens livläkare, då kanske du... Ja, men,
och därför är det så viktigt att det finns någon eller något system där man måste stämma av.
Ja.
Även om alla litar på en sak så måste det vara inbyggt systemet. Här kollar vi ändå.
Mm.
Vi kollar ändå fakta. Alltså, på något sätt balans. För att jag tror ju väldigt mycket på att vi måste ha tillit i samhället.
Mm.
Men tyvärr måste vi också ha någon som får den trista uppgiften. Mm. Bromsa lite.
Mm.
Kolla det här verkligen. Mm. Inte bara godta att det är så här, därför att alla säger det.
Mm.
Men vet du, nu ska jag ta ett steg till på den här spaningen.
Ja. Del två.
Ja, nej, det utvecklar det.
Vi fördjupar. Mm.
Vet du vad jag tänkte på när jag läste om det här? Nu är det en biblisk referens.
Mm.
En biblisk parallell.
Mm.
Vi har fyra evangelier som berättar en berättelse om en människa med extrema anspråk. Det kliver fram en människa och påstår att han är den efterlängtade messias.
Mm, det är liksom större än påvens livläkare.
Ja, det är bra mycket större. Men han kliver fram på så att han är messias.
Ja.
Han säger sig göra under, han gör under, mirakel. Han har anspråk som ingen annan, det får man säga.
Mm.
Och det intressanta tycker jag är, när vi läser evangelierna, alla tror inte på honom.
Nej, de flesta trodde ju inte på honom.
Nej, några tror väldigt mycket, går med honom eller blir anhängare.
Mm.
Men många är med om exakt samma händelse, men på samma plats där det här händer. De tror ändå inte.
Nej.
Så jag tänker mig att Jesus, det är honom vi talar om, det är kanske bäst att säga.
Va, är det?
Jesus,
ja.
Han kan ju inte ha varit så övertygande.
Nej.
I stunden. Om vi tar alltså de konkreta händelserna som beskrivs.
Ja, nej, han var nog en väldigt speciell person. Ja,
det måste han ju ha varit. Det är ju alldeles
uppenbart. Han var ju inte någon så här charmör som gick hem i salongerna precis. Sådär.
Nej, och det märker man på hans uttal, låter inte så charmiga heller alltid. Så att de är ganska kärva dessutom. Dessutom är han ju ofta mot någon också.
Ja.
Men ändå, jag tänker mig där att det är uppenbart att han inte sålde in ett budskap.
Ja, absolut. Han var ju...
Han gör vad han gör. Ja. Men han säger också sin anspråk så att säga att jag är faktiskt Guds son. Mm.
Och några hängde på. Sen blev det ju större
sen blev det större, men under hans jordiska livstid.
Ja, ja. Det var mer kanske andra som sålde in budskapet mer.
Ja, typ sen Paulus hände det saker. Men då blir min fråga, hade du trott på Jesus där och då?
Det beror på vem jag var.
Ja, men utifrån... Allt lika med dig själv. Det är Katarina Wändahl i den
2000...
Ja, fast vi flyttade till den situationen. Ja. Så att du,
men då måste jag vara en del av det judiska
samhället. Med allt du vet om det, för du vet ganska mycket om det. Du sätter in dig själv.
Ja.
Med din personlighet som du
med
är.
Med min personlighet. Jag tror det handlar mycket om vilken roll man...
Ja.
Alltså,
men din personlighet och som du är. I den, du står där och... Hade du tror att du hade utifrån din personlighet?
Ja,
det
tror jag. Om jag hade träffat honom, tror jag. Ja.
Intressant.
Ja, men det tror jag faktiskt.
Spelar det någon roll för dig att du tänker så? I din gudstro och din tro på Jesus? Spelar det någon roll att du tänker att du även där och då hade trott på honom?
Ja, det gör det. Alltså, för jag tänker, alltså, Jesus betyder ju väldigt mycket för mig.
Ja.
Som person, liksom. Ja. Det är ju inte bara något sådär... liksom fadern, så alltså det är inte bara en i treenigheten så, utan jag tänker nog att jag har en relation liksom till Jesus och att jag skulle märkt det då också.
Ja.
Alltså om Jesus hade gått omkring där och jag hade varit där så skulle jag ha förstått, eller då hade jag fått den relationen då också.
Ja, precis.
Så men tänker nog jag.
För man skulle ju, man kan ju ha en tro på den uppståndne Kristus.
Ja, alltså, nej, men jag är nog mycket den här att jag, för mig betyder den, alltså Jesus som gick omkring på jorden betyder mycket.
Ja, det är det jag menar. Alltså man kan ha olika nyanser i
en del är
tro,
ju mera
man trycker
mer
på olika bitar.
Ja, nej, men för mig är den liksom historiska Jesus viktig. Att de här berättelserna med Zacchaeus som satt i trädet.
Precis.
Han ändrade sitt liv då. Och Jesus som liksom läker människor. Ja.
Och det han alltså gör och säger där och då under de...
Ja, det är jätteviktigt för mig.
När han liksom är verksam.
Ja, det är jätteviktigt för mig. För det är ju det här att han liksom vill någonting med världen, att det ska hända någonting, att det ska bli bättre.
Ja.
Liksom Guds rike.
Just
han
det.
Kommer ju med Guds rike, alltså det som vi pratade om förut.
Just
med himlen.
Det
tillståndet kommer ju han med.
Och han visar det konkret i sitt liv när han går omkring med dem han möter.
Ja.
Och att det är så levande också, så att ingen kampanj han driver, utan han möter människor och han gör
det betyder jättemycket för mig.
Mötena. Intressant.
Men sen vet jag inte om jag skulle det förstås, men
men det
tänker
är klart.
Att jag skulle det.
Det kan ingen av oss veta.
Hur skulle du det då?
Jag har ju funderat lite på det här och jag är tveksam.
Ja, men det är nog, du är lite mer skeptisk än jag.
Jag kan lätt se hur jag hade stått där och tänkt, men vad är det här? Och jag kan identifiera mig med någon där som inte liksom ser och tror riktigt på det här, eller inte kan
uppfatta det. Du heter ju Thomas
det.
Också.
Ja, för vet du, precis. Mm. Nu följde du med orden.
Ja.
För att den berättelsen inser jag spelar stor roll för mig. Jesus visar sig när han har uppstått för lärjungarna i ett slutet rum. De är där, Jesus är. Thomas är inte där då.
Nej.
Han är inte på plats. Han kommer tillbaka, han är väl ute på en ärende. Mm. Han kommer tillbaka. Och han har varit här.
Mm.
Han har visat sig. Och han tror inte på det.
Mm.
Han säger, nej, men det kan inte vara möjligt. Bara om jag ser det så kan jag tro på det. Och sen får han vara med om det.
Mm.
Och blir liksom på något sätt upprättad. Den berättelsen har faktiskt betytt
väldigt mycket för mig.
Mm. Att då gör man den där uppståndelsen att den är svår att hantera.
För mig är det nog mer uppståndelsen som är svår i så fall.
Okay.
Inte Jesus som person.
Nej. Det är det här.
Att jag fastnar i det här vårat naturvetenskapliga liksom, paradigm där vi är. Mm. Där kan jag börja snurra när jag tvivlar. Liksom. Eller tvivlar, jag vet inte. Men när jag liksom börjar tänka så.
Ja, man måste ju brottas
med
det på
något sätt. Det brottas jag med i perioder.
Mm.
Men inte Jesus som person liksom. Det hände ju saker där han gick fram och den relationen.
Ja. Och där kan man också säga att man skulle ju kunna säga att, att kyrkan finns idag så lång tid efteråt är trots allt ett ganska tungt belägg för att det har hänt något speciellt. Åtminstone om vi släpper nu våra egna trosföresatser, alltså historiskt sett, någonting speciellt hände i alla fall.
Ja, något hände ju eftersom det blev så alltså, om, stark ja, reaktion. Alltså,
ja, någonting speciellt hände där och då. Sen hur vi förhåller oss och tror, men jag tycker inte att jag har inte så stort problem med själva uppståndelsen.
Du har mer svårt med Jesus som person.
Nej, jag kan inte svårt så. För mig är det också viktigt vad han gjorde och sa. Mm. Men för mig är också själva uppståndelsen viktig.
Ja, den är jätteviktig för mig också.
Sen är det svårt att så att säga teorierna kring det. Ja, han uppstod.
Ja, det är när man börjar snurra kring teorier som man kan fastna i grejer.
Börjar man då koppla in biologiska faktorer.
Ja, då kan man fastna. Nej, men det ska man
inte. Där och då vänder den mänskliga historien. Ja. Så kan jag konstatera. Mm. Det är viktigt. Men jag kan verkligen känna identitet med de där som inte riktigt...
Alla fick ju inte möta Jesus som...
Dessutom det.
En del var ju inte Zacchaeus och Jesus stannade där och sa... kom och ät med mig. Nej. En del kanske satt där i träd bredvid och Jesus, alltså han var ju en person, han kunde ju inte se alla.
Nej, och han lägger heller inte upp någon effektiv kampanj kring sig själv. Nej. Då går han omkring med ganska få människor och så samlas många. Det först sen apostlarna går ut i världen, det blir mer någon typ av kampanj där man sprider och sen och inte minst Paulus kliver in i det här i efterhand och verkligen tar tag i det. Men jag, för mig är det också viktigt när vi tänker på det att fundera kring att inte bara tro på Bibeln som bok, för det kan man göra, den har haft ett enormt inflytande, eller kyrkan som, alltså kyrkan, utan faktiskt leta sig tillbaka till Jesus
själv. Ja, det är ju jätteviktigt.
Ja, men jag tänker mig att man lätt hamnar i att Bibeln i sig, texterna i sig, det är ju berättelserna som är det bärande, själva texterna bär berättelsen.
Ja, verkligen.
Vår organisation bär.
Och Bibeln har ju aldrig gjort anspråk på att vara liksom Guds ord på det sätt som till exempel Koranen gör anspråk på att vara liksom Guds ord på samma sätt. Vi har ju Jesus som är Guds ord.
Ja, liksom. Jesus är Guds ord och det är människor inspirerade, fyllda av heliga ande som uppfattar detta och som skriver det. Och som skriver en tradition.
Ja,
där en egna
man skulle kunna fortsätta Bibeln framåt. Liksom.
Ja, och så bestämde vi plötsligt något till för att nu stannar vi den reflektionen och det här blir kanon.
Mm.
Jag tror att vi idag har lite svårt med en syn på en kanon. Vi vill gärna ha en fortsatt berättelse. Och det är i och för sig den tradition, det är därför vi är präster för att kunna fortsätta berättelsen. Men att skriva ner den och hävda att den är... att det här
Nej, men vi har ju slutade ju
där. Ja, vi slutade där. Och det kan man ju reflektera över.
Ja, tänker...
Hur hade det varit om...
Om det hela tiden hade fortsatt?
Ja, om vi inte hade kanoniserat vissa. Ja. För vi valde också då bort vissa berättelser.
Ja, visst. Slog ju in vad som var rätt och fel och försöka liksom och kontrollera allting.
Och det är då som bålen börjar brinna.
Då börjar bålen brinna.
Och man har
någon har rätt och någon har fel. Så där ska du inte tro, men så där ska du tro.
Nej. Så att det är en intressant fråga. Å andra sidan kan man ju säga att vi står ju ändå i en tradition där vi fortsätter att tradera berättelsen.
Ja.
Det är ju vår uppgift att tradera den.
Men med oss själva och den verklighet vi lever i idag.
Ja, så att vi får väl ändå säga när vi tänker på det här och hur vi blir lurade eller inte eller vad vi går på eller inte. Berättelsen om Thomas är tröstande.
Ja, det är den. Ett fint namn, Thomas.
Jag är väldigt nöjd med det. Då får vi säga tack för att du lyssnade och lyssna på oss igen.